Till första Johannesbrevet. Kapitel 3. Verserna. Jag ska predika utifrån verserna 14-20. Men även hämta in från verserna runt omkring som börjar i vers 10 och slutar i kapitlet slut. Jag läser första Johannesbrevet 3:14-20. Vi vet att vi har gått över från döden till livet eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Titeln för den här predikan är Djävulens barn och Guds barn. Johannes delar in mänskligheten i de som förblir i döden, djävulens barn, och de som gått över från döden till livet, som är Guds barn. Beskriver dem fram och tillbaka genom texten. Så här gör den ondes barn, så här gör Guds barn, så här gör de som är i världen, som förblir i döden, så här gör de som har gått över från döden till livet. Så man ska sortera in det här, så har vi först talar vi om de som förblir i döden, eller djävulens barn, vers 10. Det som får Johannes att skriva det här brevet är just en grupp inom församlingen, eller som är tagit avstånd från församlingen, som försöker att förvilla församlingen. De är några villolärare, heretiker, som Johannes skriver i kapitel 2:26. Där säger han: detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Så när Johannes skriver det här brevet så vill han dels visa dem och varna församlingen för den här grupperingen som försöker att förvilla dem. Det är en grupp som kom ifrån, som ingick i församlingen i Efesos, som Johannes skriver till. I kapitel 2:18-19 så skriver han: kära barn, den sista tiden är här, och liksom ni hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Så det är en grupp inom församlingen, eller som har tagit avstånd ifrån de övriga i församlingen. De predikade eller lärde ut villoläror. De lärde ut att Jesus inte blev kött, eller att Gud inte blev kött, att Kristus inte är kommen i köttet. Det fanns tidigt i kyrkohistorien ett gäng med villolärare som kallades för gnostikerna, som lärde ut att det andliga är gott men det materiella är ont. Så de lärde alltså ut villoläror. Det var otänkbart för dem att Gud, den högste anden, skulle bli en människa. bli kött, alltså att Kristus skulle bli kött och komma ner på jorden som en fysisk människa. Men Johannes betonar att de som förnekar att Kristus är kommen i köttet, det är, de är antikrists ande, de är de här onda personerna, de här villolärarna som Johannes skriver om. Vi ser genom Johannes brev, första, andra, tredje brevet, det genomgående temat som Johannes betonar är just de här och fel. Kristus kom i köttet och älskar varandra som församling. De här gnostikerna förnekade att Jesus kom i köttet, och de såg också ner på församlingen, på bröderna, eftersom de såg sig som att de hade haft en upplysning, de hade en högre kunskap, de var högre stående och såg därför ner på församlingen, hatade dem och lämnade, tog avstånd ifrån dem. Därför skriver Johannes att de har gått ut ifrån oss, men de hörde aldrig till oss. Så Johannes betonar motsatserna. Kristus kom i köttet, älskar varandra. Det ser vi här i vers 23 i kapitel 3. Där Johannes säger att detta är hans bud, att vi tror på hans sons namn, på Jesus, och att vi älskar varandra. Detta är Guds bud. Som de här personerna som Johannes skriver om inte gjorde. Och därför är det uppenbart att de är den ondes barn. De är inte Guds barn. Johannes visar hur de hatar i vers 15. Den som hatar sin broder är en mördare och har inte evigt liv i sig. Det är detsamma som att de inte älskar bröderna. Det är att de hatar bröderna. Det finns inget neutral läge. Man kan inte säga att man varken älskar eller hatar. Antingen så älskar man eller så hatar man. Det handlar inte om känslor utan om vad man gör, hur man tänker om någon. Om man inte älskar så hatar man. Och räknas därmed som mördare. Den som hatar sin broder är en mördare. Här igen upprepar Johannes samma som Jesus lär i bergspredikan. Där han säger att du ska inte mörda, men den som kallar sin broder idiot eller andra saker, alltså hatar sin broder, är skyldig inför domstolen, inför Guds dom, som mördare redan, fastän de inte fysiskt har mördat. Men Johannes drar exemplet med Kain, vers 12, som var en fysisk broder till Abel, som mördade sin fysiske broder Abel fysiskt. Han är en förebild, för han är själv av den onde, hans handlingar är onda, och han är en förebild för de som kallar sig bröder i församlingen eller kallar sig kristna men hatar sina bröder. Och vi ser vad Johannes säger här om Kain, att Kain var avundsjuk mot sin bror Abel. Han hatade Abel därför att hans gärningar var onda, men Abels gärningar var rättfärdiga. Han hatade Abel. Han bröt mot Guds förordningar i tillbedjan då han offrade gräs, grödor som inte Gud hade förordnat. Medan Abel offrade det bästa av sina boskapsdjur och fettet som Gud, som behagade Gud. Det läser vi om i första Mosebok 4, där Kains offer misshagade Gud eftersom de var orättfärdiga. Abels offer behagade Gud. Därför blev Kain avundsjuk på sin bror Abel och slaktade honom, dödade honom. Och de som mördar har inget evigt liv. De förblir i döden. De är döda i sin synd, i sitt hat, i sin avund. Vi läser i Efesierbrevet 2:3. Paulus skriver: bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Döda i synden och överträdelserna. Den här gruppen, den ondes barn, djävulens barn, de onda som lever i döden, kallas också för att de är av världen. I vers 13: världen hatar bröderna. Var inte förvånade om världen hatar er. De är ute i världen. De kommer från världen. De är i världen. Johannes skriver i kapitel 5 och 19 att hela världen är i den ondes våld. De är inte under Guds styre i församlingen, utan de är i världen, i den ondes våld, i döden. Den ondes barn, av världen. Så där är den första gruppen, de som är i döden, djävulens barn. Också den andra gruppen, det är de som har gått över från döden till livet. Vers 14, Guds barn kallas de i vers 10. Det är de som har blivit födda på nytt av Gud. 1 Johannes 4:7. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Paulus, Efesierbrevet 2:1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Men Gud, vers 4:5, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Nu menar inte Johannes här att man, när man älskar så blir man född av Gud, att man föder sig själv, ger sig själv nytt liv genom att börja älska. Nej, Johannes menar tvärtom, som han säger i 4:7. Var och en som älskar är född av Gud, alltså redan född av Gud och känner Gud. Så orsaken är att man är född av Gud, man känner Gud, man har lärt känna kärleken, och man är född av Gud, och resultatet är därför älskar man bröderna. Och genom detta är det uppenbart vem som är Guds barn. Den som gör det rättfärdiga och den som älskar, vers 10. Här är två uttryck för samma sak. Att göra det rättfärdiga, eller bokstavligen göra rättfärdighet, praktisera rättfärdighet, är detsamma som att älska. Ser vers 18, de älskar är inte en handling eller inte en känsla, det är inte ett ord, saker man säger, att man bedyrar sin kärlek till någon och jag älskar dig så mycket, men sen inte handlar som om man älskar alls. Älska är handling och inte bara ord. Vers 18. Låt oss älska inte med ord och språk, utan i handling och sanning. Här ser man också skillnaden där hat är detsamma som ord. Man behöver inte handla efter hatet. Så länge man har hat i sina tankar så räknar Gud en som en mördare. Men med kärlek däremot. Man kan inte säga att man har kärlek i tankarna och så därmed har man älskat sin broder. Istället så måste man också visa att man verkligen har kärlek. Sann kärlek handlar alltid efter kärlek. Handlar i kärlek. Som vi ser i vers 17, om någon har livets tillgångar ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta. Alltså, någon som kallar sig kristen ser en annan kristen broder. Den här personen har livets goda tillgångar. Grekiska ordet bios betyder bokstavligen bara liv, men handlar om livsstilen, levernet, livstillgångar, livsmedel. Alltså man har allt för att uppehålla liv och även njuta av livet. Men så ser man sin broder, kanske i rännstenen, fattig, svältande, lida nöd, och stänger sitt hjärta. Kanske säger i sitt inre att jag älskar dig broder, och sedan fortsätter på vägen utan att handla. Han stänger sitt hjärta. Han handlar inte i den kärlek som han säger sig ha. Och där förtydligar Johannes, hur kan Guds kärlek förbli i honom, eller vara i honom? Inte bara Guds kärlek till den personen, utan Guds kärleken, det här grekiska uttrycket agape to theo, i mångtydigt kan betyda Guds kärlek bokstavligen, kan också handla om kärleken till Gud, eller kärleken som är av Guds kvalitet, alltså Guds kärleken. Jag tror det borde tolkas på alla sätt samtidigt. Guds kärlek, kärlek till Gud och gudomlig kärlek. Johannes förtydligar. Du kanske kallar det här för din broder, men den här personen har inte Guds kärlek i sig. Så kärlek, att älska, måste man göra med handling och ord. Och om man har kärlek och handlar efter kärlek, älskar sin broder med handling och ord, inte lämnar sin broder till slut till att dö i rännstenen, då hatar man sin broder. Och i slutändan leder det till att den här brodern skulle dö också. Men om man handlar i sanning och kärlek, så vet man att man är född av Gud. Och Johannes går vidare, verserna 19-22. Där han säger, då vet vi, om vi älskar i handling av sanning, då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta. Om det fördömer oss att Gud är större än vårt hjärta och vet allt, mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss, har vi frimodighet inför Gud. Det här är verser som missbrukas ibland, som säger att så länge det känns bra för dig, så dömer inte ditt hjärta dig för det du gör. Men det är tvärtom. Johannes menar tvärtom. Du kan göra det goda, men du kan fortfarande inte känna kärlek. Kärlek är inte en känsla eller frälsningsvisshet. Även om du är frälst, så kan hjärtat fortfarande klandra dig för saker. Du har inte känslorna med dig, men du har de här objektiva fakta att se på. Du älskar, handlar i sanning och kärlek, och då vet vi att vi är av sanningen, även om hjärtat fördömer oss. Gud känner de sina, även om hjärtat klandrar, så är Gud större och vet allt. Gud vet bättre än dig själv om du tillhör Gud eller inte. Om du har de här objektiva fakta, så kan du veta, men du kan fortfarande ha tvivel. Så kommer en del om bönesvar här också, som skulle vara intressant att kommentera. Vad vi än ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som glädjer honom. Det här kan också missbrukas som att säga att så länge vi gör det som Gud gillar, så vinner vi Guds gillande och vi kan be och få allt vi vill ha. Vi ökar våran bönestatus genom handlingar, genom att utföra ritualer, handlingar, genom att ge allmosor till de fattiga, så vinner du status inför Gud och Gud måste svara dina böner. Men det är inte det här som Johannes säger heller. Han säger istället: vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Om man håller Guds bud och gör det som glädjer Gud, då ber man om sånt som glädjer Gud, som behagar Gud, som stämmer överens med Guds vilja. Och därmed, eftersom Gud är trofast att göra det han vill, så kommer han att svara de bönerna och ge det man ber om. Framförallt skulle det säkert handla om att be om visshet om sin frälsning, eftersom Gud vet allt. Och vad vi än ber om, eller om vi ber om frälsningsvisshet, om vi har de här objektiva fakta att vi håller hans bud, gör det som gläder honom och ber Gud. Jag tvivlar, jag saknar vissheten, så ska Gud svara på den frågan. Och det ser man också i vers 24. Att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som gett oss, som han gett oss. Anden vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men vidare ska inte få ta upp det för mycket, en sidospår. Guds bud, vad är det? Vers 23, detta är hans bud. Som sagt, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Det här budet att älska varandra, som Johannes också säger, det här är budet ni har hört ända från början. Att ni ska älska varandra. Vers 11. Detta är det budskap ni har hört från början, att vi ska älska varandra. Vers 23. Ni ska älska varandra så som han befallt oss. Detta är budet som Jesus ger i Johannes 13 och 34. Där han säger till lärjungarna: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Det här är det nya budet som gäller mellan kristna. Att ni ska älska varandra. Jesus sa det till lärjungarna. Och sen sa han till lärjungarna: gå ut i hela världen, gör folk till lärjungar, lär dem att hålla allt vad jag befallt er, och däribland älska varandra. Så det är det här budet Johannes har lärt dem redan från början, som de har hört redan från början när de kom till tro, när de föddes på nytt. De som gör detta, vers 24, de som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. De förblir i livet, i Gud eller i Jesus, som är livet självt. Jesus säger i Johannes 11:25: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. 1 Johannes 1:2: om att Jesus är livet. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Vi ser alltså, vi är i, livet är i oss, vi är i honom. Han är i oss, vi är i honom. Jesus är det här livet som de kristna är i och som är i honom. Johannes 5, eller 1 Johannes 5:20: vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne, och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Så, för att sammanfatta det hela, alltså, vi har två grupper av människor i Bibeln. De som förblir i döden, som är djävulens barn, och de som förblir i livet, som har evigt liv i sig, som är födda av Gud och är Guds barn. Så texten säger, poängen är att man kan veta vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Vers 10, det är uppenbart vilka som är Guds barn eller djävulens barn. Vers 19, då vet vi att vi är av sanningen. Vers 24, att Gud förblir oss, det vet vi. Man kan veta vilka som är Guds barn eller vilka som är djävulens barn. Och just här i den här texten vi sett på, så är det två kontrollfrågor man kan ställa sig. Och det är de två centrala kontrollfrågorna. Budet som Gud ger i vers 23. Eller som det sägs att Gud ger. Tro på hans sons namn och älska varandra. Det här är de två centrala kontrollfrågor utifrån vilken man kan veta vem som är Guds barn eller djävulens barn. Det första, alltså, tror du på hans sons namn, på Jesus? Här är grundtexten i grekiskan, är det ordet pistis plus dativ, vilket betyder grammatiskt att det borde översättas till att ha förtroende för hans sons namn. Inte bara att tro på att han finns, utan ha förtroende för, förtrösta på, anförtro sig åt hans sons namn. Och det är uppenbart då att djävulens barn, de tror inte på Kristus alena, de förtröstar inte, de har inte förtroende för att Kristus alena är den som frälser dem till 100%. Vissa må kalla sig kristna, men förnekar denna sanning, förnekar evangeliet, att det är till 100% det verk Jesus har gjort som frälser en människa. Så det finns, precis som på Johannes tid, kristna idag som kallar sig kristna, men de tror, förtröstar inte på Jesus. De förtröstar kanske delvis på lite av det Jesus gjorde, men också att man måste komma med lite egna gärningar också för att komplettera Jesu verk. Men nej, man måste ha förtroende helt för Jesus, för hans sons namn. De som inte gör det, även om de kallar sig kristna, vad de än är, så är de djävulens barn. Och så har vi Guds barn, förstås, de troende, de som har förtroende för Jesus, som har gått över från döden till livet, har sett sin dödhet i synden, att de inte kan uppliva sig själva, inte kan göra något för att vinna favör hos Gud, men har sett och haft förtroende för vad Jesus har gjort. Så det är den första kontrollfrågan. Är en person troende eller inte? Och den andra kontrollfrågan från budet, älska varandra, älska kristna. Älskar en person kristna eller inte? djävulens barn är uppenbart att de gör inte rättfärdighet och älskar inte sin broder eller den som de kallar sin broder. De älskar inte utan hatar och är mördare. Vers 15. Likt Kain är de av den onde. De kanske älskar med ord. De säger jag älskar dig så mycket. Men det går inte längre än så. De stänger sitt inre. Vers 17. När vi väl kommer till kritan. När vi väl kommer till att hjälpa en broder i nöd. Stänger de sitt hjärta. Visar sig att de har inte Guds kärleken i sig. De har inte evigt liv. De förblir i döden. Världen hatar bröderna. Vers 13. Som någon inte älskar, så hur mycket de än säger att de är kristna, att de är en broder. Hur mycket de än säger att de älskar med ord. Men de älskar inte med handling. Så är det tydligt att de tillhör världen, eftersom världen hatar bröderna. Men så har vi Guds barn som älskar bröderna. De har gått över från döden till livet. För att kunna älska bröderna, för att kunna älska en broder på riktigt, så måste man själv vara en broder. Man måste själv vara med i den familjen. Man måste vara född på nytt av Gud, adopterad in i Guds familj, för att kunna börja älska bröderna. Och alls för att kunna älska bröderna alls. Älska inte bara med ord. Och de som gör detta, är det uppenbart att de är i honom. De förblir i honom, som är livet självt, och vice versa. Han förblir i dem. Som texten jag läste, Jesus är livet. En tredje sak man ser om Guds barn är att de blir hatade av världen. Johannes 15 och 18 säger Jesus: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ur världen, och därför hatar världen er. Världen hatar bröderna, för de är avundsjuka på dem utvalda, för de har blivit utvalda, uttagna ur världen och inte med där längre, och handlar rättfärdigt och gott, och det väcker bara hat och avund från världen. Inte beundran. Så de blir hatade. De älskar bröderna, men blir hatade. Och dessa har lärt känna kärleken. Vers 16. Vad kommer den här kärleken ifrån? Hur lär man känna kärleken? Vi tar oss till tredje punkten här under. Kärlekens ursprung. Hur man har lärt känna kärleken. Vers 16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Ordet för han här är bokstavligen denne, som Johannes använder när han syftar på Jesus. Varje gång han använder ordet denne i sitt brev, så syftar han på Jesus. Han hade kunnat använda Abel som förebildet, som han talade om Kain. Men istället så är inte Abel den främsta förebilden på rättfärdigt och kärleksfullt handlande, utan det är Jesus själv så som han har älskat, Johannes 13:34, så som jag har älskat er så ska ni också älska varandra. Här är vers 16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken, och så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. På detta sätt har vi lärt känna kärleken, de som är Guds barn. Att Jesus gav sitt liv, eller bokstavligen satte sitt liv, eller på engelska att han la ner sitt liv för oss. Vi som var djävulens barn, vi var syndare, vi var av världen precis som de andra, men i sin stora nåd och barmhärtighet kom han ner, blev kött på jorden som en människa, lydde perfekt Guds lag, älskade alla människor perfekt, älskade Gud perfekt och gav sitt liv för oss, satte ut sitt liv för oss, för församlingen, för dem som han hade utvalt redan innan jordens grund blev lagd, från världen. Jesus säger: jag ger mitt liv för fåren. Romarbrevet 3:25. Han dog i syndares ställe som ett offer som blidkade Guds vrede. 1 Korinthierbrevet 15:3. Evangeliet att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Titus 2:14. Han har utgett sig för oss för att rena oss till ett egendomsfolk som är ivrigt att göra goda gärningar. Så detta är hur man lär känna kärleken, genom att han gav sitt liv för oss, så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Broderskärleken, att älska, inte bara älska sin nästa som sig själv, utan älska sina bröder mer än sig själv, så som Jesus älskade oss. Det är detta som driver broderskärleken, evangeliet. Evangeliet driver broderskärleken, den kärlek Gud visat oss. Johannes skriver i kapitel 4:9: så uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud. Det är alltså inte vår kärlek som är kärleken till Gud, som orsakar oss att bli frälsta eller Guds barn. Utan kärleken är inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder, eller bokstavligen blidkning, ett offer som blidkar Guds vrede över våra synder. 4:11. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Grunden för frälsning och frälsningsvisshet ligger inte i känslor. Vers 19-20. Det handlar om objektiva fakta. Tron alena, förtröstan på Jesus, men också den frukt som följer därefter får man visshet av. Vers 23. Och 24. Att man förblir i kärleken. Ja, den i vers 17. Hur kan Guds kärlek förbli i honom? Att man uthåller i tron och kärlek. är också ett utmärkande tecken att man förblir i det. En del kan visa upp kärlek och tro under en kort tid, men inte hålla ut i det. Då visar det sig att, som Johannes säger i 2:19, de gick ut från oss, men de hörde aldrig till oss. På detta sätt blir det tydligt att de aldrig hörde till oss, för att de lämnade. De höll inte ut i kärleken till bröderna. De började hata församlingen och lämnade den istället. Och vissheten i att veta att frälsningen ligger i Guds händer. Att Gud är större. Människan är liten. Att hjärtat är bedrägligt. Känslorna sviker. Men Gud vet. Gud känner de sina. Andra Timoteus 2:19. Låt oss göra det personligt. Fråga oss själva. Fråga dig själv. Är du Guds barn eller är du djävulens barn? Det är förstås inte acceptabelt i dagens samhälle att säga till någon ett omdöme om deras religion. Att de är med i en falsk religion. Eller ens att säga att någon inte är kristen fast de kallar sig det. Man får höra att Gud dömer vårt hjärta. Gud ser till hjärtat. Den här texten visar motsatsen. Det är inte hjärtat som säger någonting. Hjärtat sviker. Eller så säger man att det är inte ödmjukt att fälla ett omdöme om någons själ. Vi har lutheranernas syn på frälsningsvisshet, att så länge du ser att Jesus har dött i Bibeln och tror att han har dött för dig, där får du frälsningsvisshet. Men de blandar ihop frälsning och frälsningsvisshet. Frälsning är genom tron avena. Frälsningsvisshet, som den här texten visar oss, får man veta genom gärningar, genom kärlek. Det finns sätt att se om man är sant kristen eller inte, att få frälsningsvisshet eller inte. Vi måste följa Bibeln i detta. Vi får inte dras med i kulturens anda där man inte får säga att någon inte är kristen, eller den anda inom andra sammanhang där man säger att frälsningsvisshet får man bara genom tron alena. Vi måste se vad Bibeln säger, och vad Johannes skriver här är tydligt. Det finns sätt att se vilka som är Guds barn och djävulens barn, och vi måste göra det enligt Bibeln. Och det är också kärlek att varna en broder eller icke-troende från deras villovägar om de är ute på fel vägar. Vi ser hur världen hatar kristna än idag, precis som alltid. Precis som det var på Gamla testamentets tid. När Kain dödade Abel, så är det ända till idag. Och på Johannes tid, på apostlarnas tid och i Gamla testamentet med Guds folk, så har världen alltid hatat och förföljt de rättfärdiga. Vi ser det säkert idag också med coronakrisen, med pandemin, att regeringar och stater använder detta för att inskränka människors frihet, och i synnerhet kristnas frihet. Vi ser hur kristna behandlas i Kina, och det är säkert så som Kina föreslår att resten av världens regeringar ska börja behandla kristna också. Och det är inte förvånansvärt att världen hatar Guds folk. De hatar också varandra. De älskar med stora ord. Vi hör kärlekssånger på radion där man sjunger om kärlek. Men man ser ingen kärlek i praktiken. Det är människor som hatar, biter och sliter i varandra och är egoistiska. Och som sagt hatar särskilt kristna och är inte förvånansvärt. Man ser detta faktum, man ser hur det är alltid kristna som blir attackerade. Man ser märkligt nog kommunister som säger att religionen är folkets opium. Och därför använder de detta för att gå emot kristendomen. Men de säger ingenting om andra religioner. De säger inget om islam eller om buddhismen. De säger ingenting om det här är folkets opium. Det är bara kristendomen som verkar vara folkets opium enligt dem. Och hur de handlar. Men alla de här grupperna, kommunister, muslimer, ateister, buddhister, agnostiker, är i samma grupp, djävulens barn. Och kristna är deras ultimata föremål för hat och avund. Och varför? För de vet innerst inne, instinktivt, att den kristna tron, Jesus, är sanningen. De vet det instinktivt, för de är djävulens barn. Och precis som hundar och katter instinktivt reagerar negativt på varandra, så reagerar världens barn på det sättet mot Guds barn. Såg en bild några delade. Det var en klick med äkta smör och en klick med falskt smör. Det äkta smöret var kristendomen, den äkta religionen. Det falska smöret var alla andra religioner, den falska religionen. Och myrorna gick på och attackerade det falska, eller det sanna smöret, det äkta smöret. För de vet vad som är sant och vad som är falskt. På samma sätt ser vi när världen attackerar kristna, så vet vi att det är sanningen. De är också avundsjuka och anser att om Gud har utvalt ett folk, så är Gud också skyldig att utvälja dem, tycker de. Gud måste utvälja alla. Varför utväljer han bara vissa? Det leder också till förakt. Ska försöka snabba mig, men vi är på sista. De sista sidorna. Så församlingen ska handla. Liksom han gav sitt liv för oss, så är vi skyldiga att ge våra liv. Vi är skyldiga. Församlingen har den skyldigheten gentemot varandra. Även mot den globala församlingen, så ser vi exemplet med hur Paulus reste runt över världen och samlade in almosor, eller samlade in pengar för att stötta de fattiga kristna i Jerusalem. Så det är en kärlek över landsgränser, över lokala gränser. Vi har kärlek till församlingar, eller ska vi, är skyldiga att ha kärlek och älska även församlingar på andra sidan jorden. Men främst den lokala församlingen. Det Johannes skriver där till församlingen i Efesos, att vi ska älska varandra, ni ska älska varandra som församling. Om man inte älskar sin broder som man ser, så älskar man inte heller sin broder som man inte ser. Om man inte har kärlek här, om inte vi har kärlek här till varandra, då kan vi inte heller säga oss att vi har kärlek till församlingen i Kina eller i USA eller i något annat land. älska varandra. Det här är Johannes catchphrase som han kör med i slutet av sin karriär. Han är gammal och grå. Så sägs det att det enda som han kom när han skulle predika hos en församling, då ställde han sig där framme, om de hade predikstol eller inte vet jag inte, men han ställde sig längst fram och skulle predika, och det enda han sa var: älska varandra. Och sen gick han ner och satte sig igen. Det var hans predikan. Men det är inte som idag när man säger: ja, vi predikar bara om kärlek. Vi läser i Johannes evangelium hur han har undervisat länge och gediget om hög teologi genom hela sitt liv. Och efter han undervisat allt detta så är det enda han kan säga: nu vet ni allt det här. Är ni verkligen i sanningen nu? Handlar ni därefter också? Ni vet att Jesus är Gud som blev kött, som kom ner på jorden som människa för att ge sitt liv för er. Ni vet all den här, de här höga sanningarna om Jesus som jag har undervisat om hela tiden. Det enda jag kan säga, det enda jag kan insistera på er nu, det enda jag kan vädja till er nu är att ni ska älska varandra. Älska varandra. Att också urskilja de som inte är Guds barn i församlingen och disciplinera, utöva församlingsdisciplin är en del av den här kärleken. Vi ska, som Johannes gör här, vi kan se vilka som är Guds barn och djävulens barn för att varna er, så att ni kan se om det finns djävulens barn ibland er i församlingen som visar upp de här tecknen eller inte visar upp de här tecknen, som inte verkar ha Jesus som sin högsta skatt, som inte verkar ha någon kärlek eller inte handla därefter, som pratar, kanske pratar jättemycket men inte visar upp sanning, kärlek och handling. Församlingsdisciplin är en del av kärleken mot den personen, så att den kan bli förd på den rätta vägen, och kärlek mot församlingen så att den inte måste solkas ner eller orenas eller plågas av en falsk broder som inte älskar dem. De som är rika ska inte bara älska med ord och fraser utan handling och sanning. De som kan vara ilskna av sig, tänk på att hat är mod. De som är lättstötta, tänk på att det inte är kärlek att ta illa upp av felaktiga motiv, av små detaljer som någon säger, eller som är deprimerade eller räddhågsna eller kanske generade och skäms på grund av att de saknar frälsningsvisshet. Testa dig själv efter de här kriterierna, de här provfrågorna. Tror du på hans sons namn? Älskar du din broder med handling och sanning? Om du gör det så borde du kunna veta huruvida du är Guds barn eller inte. Men om du inte vet, om du kanske är deprimerad eller ängslig, ditt hjärta dömer dig, vet att Gud är större och vet allt. Som sagt, har du lärt känna kärleken? Har jag lärt känna kärleken? Har du förtroende för hans sons namn? Älskar du bröderna? Har du insett att Jesus har gett sitt liv för dig? Är du också skyldig att sätta livet för bröderna? Det här är ett avgörande kännetecken på en som verkligen har blivit föremål och lärt känna Guds kärlek i Jesus. Att älska i handling och sanning. Mot bröderna först och främst, inte alla icke-kristna i världen. Icke-kristna ska vi älska som oss själva, men bröderna mer än oss själva, som sagt. Det gör inte stöd för statlig socialism eller välfärd eller kommunism, som dels grundas på tvång och inte kärlek, och som dels är en fördelning till inte bara kristna utan icke-kristna i staten utanför församlingen. Den här välgörenheten som kallas kommunism inom församlingen grundades på sann kärlek och fri vilja. Och det säger Paulus till exempel. Man ska ge inte av tvång utan av fri vilja. Gud älskar en glad givare, inte den som är illa tvungen till det. Men kan du övertyga ditt hjärta med dessa fakta? Kan du se på ditt liv att du verkligen har förtroende för Jesus? Att du har sett din egen synd? Att du inte har någonting i dig själv att komma med som kan behaga Gud, utan att Jesus själv är det enda som kan rädda dig, som har räddat dig? Har du förtroende för det? Kan du övertyga ditt hjärta med det faktum att ja, du har kärlek till bröderna. Du handlar ibland med kärlek till bröderna. Inte perfekt, men du kan se att du verkligen inte vill någon broder något illa. Du är villig att hjälpa en broder i nöd, både i stort och smått. Det behöver inte handla om att hjälpa någon bara som är fattig, eller det är inte så många som är fattiga här, men vi har våra behov som vi behöver hjälp med, som vi kan hjälpa varandra med. Har du detta? Har du den kärleken? Vila i Gud. Vet att han är större. Om du nu lyssnat här och insett att du inte är ett Guds barn utan ett djävulens barn, du förtröstar inte på Jesus, du har ingen verklig kärlek, du kanske har insett att du bara trodde dig eller har sagt dig haft kärlek, så är det tydligt att du är ett djävulens barn. Det finns ingen annan grupp. Det finns bara två grupper som du kan ingå i: Guds barn eller djävulens barn. Antingen så är du Guds barn eller så djävulens barn. Du förblir i döden. Du är på väg till den andra döden också, som kallas Eldsjön eller helvetet, som Johannes skriver om i Uppenbarelseboken, för de som förblir i döden. Ateister, skeptiker, agnostiker, religiösa, katoliker, ortodoxa, de som ingår i samfund som förnekar evangeliet, alla är i samma grupp: djävulens barn. Om du lyssnat nu och känt en nöd inombords, en syndanöd, sett ditt behov av omvändelse, du har sett ditt behov av att bli född på nytt, att du inte har evigt liv i dig, men du vill ha det. Du har gått från död till liv. Omvänd dig i så fall nu när du hör dessa ord. Och förtrösta, ha förtroende på Jesus, på hans sons namn. För detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud. Vi har hatat, du har hatat Gud, du har syndat mot Gud. Men han har älskat oss och sänt sin son till försoning för att blidka våra synder. Så avslutning. Ända sedan syndafallet, Kain och Abels tid, genom gamla testamentet och i församlingarna på apostlarnas tid, än idag har mänskligheten varit indelad i två grupper, Guds barn och djävulens barn. De som förblir i döden och de som har gått över från döden till livet. Man kan veta vilka de är. De som inte gör rätt, de som inte vill tro eller lyda Gud, som inte älskar, som syndar, som hatar, som mördar. De är djävulens barn. De som gör det rättfärdiga, som lyder Guds bud, förtröstar på Jesus och älskar varandra. Dessa förblir i Jesus i livet och han förblir i dem. Övriga har inte evigt liv i sig utan förblir i döden. De är vredens barn. Den kristne förtröstar på Jesus och älskar andra kristna. Och du kan också veta vilken grupp du tillhör. Om du inte är ett Guds barn, se vilken kärlek han har visat att sända sin son att dö i syndare ställe så att alla som ångrar sig och vänder om från sin synd kan få förlåtelse och evigt liv. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord, för de här sanningarna som vi läst om. Vi tackar dig för att du har gett ditt tydliga ord för att visa, för att varna, så att vi kan veta vem som är vad, vilka vi själva är, om vi är dina barn eller inte. Herre, vi ber att om vi tvivlar, om det är någon här som tvivlar i onödan, som är ditt barn, som ser frukten men som fortfarande tvivlar, Herre, vi ber att du ska uppfylla ditt löfte här i skriften, att vad vi ber om, det ger du. Att den eller de personerna får visshet om frälsning, men också om de inte är dina barn, att de blir överbevisade och får visshet om vad de är. Och Herre, vi bekänner alla våra tillkortakommanden, att vi inte älskar som vi borde, att vi inte handlar. Vi älskar ofta med ord men handlar inte därefter. Vi bekänner detta inför dig. Herre, vi ber att de här orden ska tränga in i oss, att vi ska komma närmare, lära känna dig och din kärlek, se vad det innebar, den kärleken du visade att sända din enfödde son att dö för oss. Herre, ge oss omvändelse, ge oss helgelse, Herre. Vi ber att du ska bli ärad genom våra liv i evighet. Amen.